Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Jag är på Gotland och Sanna är hemma, tror jag. Ja. Du är hemma i huset.
Mm, jag är hemma.
Vad är det för datum? Det är i mitten av juli.
Vad blir det? 12?
Ja.
Kan det vara så? 13 juli.
13 är det.
Det är väl ändå någon slags känsla av semester när man inte vet vad det är för dag.
Ja, men det är bara för att jag vill ha koll för att jag fyller år om 4 dagar.
Det tänker du, ja.
Ja, och då tänker jag att det är en konstig födelsedag. För dels så är jag ju liksom, ja men har jag separerat, vilket jag har gått ut med nu. Så det blir liksom en födelsedag som inte är då familj. Eller liksom inte den familjen som har varit i 10 år.
Mm.
Och liksom när man precis är separerad och flyttar ifrån varandra, då är det ju fortfarande lite som när en människa har dött. Du vet, när man träffar människor i kris, när deras älskande har dött, så är det ju en sörjeperiod. Men när första tiden är ju liksom... Vad ska jag säga, då är man ju så drabbad och uppbunden av görat. Det ska ordnas med präst, det ska ordnas med liksom blommor och kaffe och vilka ska bjudas och man ska ringa runt och hit och dit. Och jag har lite samma känsla nu, att det är så här, jag har liksom inte landat i det, även om det är såklart en utdragen process. Som jag skrev också på Instagram, så är det väldigt ofta som folk säger, men gud vad snabbt det gick, och jaha, det trodde vi aldrig, och ja, vad snabbt det gick för henne att börja dejta och sådär. Fast nästan alla jag känner som har separerat eller skilt sig, så har det liksom varit dåligt, ja men i alla fall i minst 2 år, och då ligger vi på den lägre skalan. Jag tycker många har haft det dåligt liksom 5 år, ibland 10 liksom. Så det är inte så här, det är ju inte chockartat för en själv, men för de som följer en till exempel eller lyssnar på en, så framstår det ju som så här, aha, okej. Sen har jag ju inte lagt ut en gemensam bild på oss på typ ett år. Jag vet inte om det kan vara någon liten indikation på att allt kanske inte är kalle kanon, men så att reaktionerna är ju väldigt liksom väldigt fina. Det är väldigt mycket pepp. Men det är också väldigt insiktsfullt för mig hur många som dels har separerat för flera år sedan och fortfarande tycker att det är så himla svårt. De liksom drabbas av skuld till exet för att de tycker synd om honom, för att han kanske har psykisk ohälsa eller inte vill det här. Det är väldigt många som varje dag liksom saknar det som var familjelivet. Att det, så här, det kommer aldrig bli som då igen. Jag vet inte vad jag ska göra av de här varannan vecka liksom dagarna, eller känslan av att liksom det blev inte som jag hade tänkt sig. Många är superlättade och är så här, till slut gjorde det och det kommer jag aldrig ångra. Så att det är verkligen liksom så otroligt olika. Och många känner sig, jag kan inte skilja mig för jag har inte ekonomi till det. Men till slut var jag tvungen ändå, för jag härdade inte ut liksom. Så att det, ja, men alla är väldigt så här gulliga och du går igenom det här nu och det kommer liksom, det kommer bli bättre. Men det är ju redan bättre eftersom det har processats ganska länge hos mig liksom. Så även om det är en stor sorg, så är det ju också, om jag får säga det, en frihet. En utandning, kanske lite för oss alla liksom.
Jag kan ju förstå att för dina följare att det känns som att det var så här, va? Alltså, för att du verkligen har velat behandla er separation och relation med respekt och integritet, och att inte dela med sig när det är ett så här väldigt öppet sår. Men vi som står nära dig känner ju liksom absolut inte att det här är så här, wow, vad har hänt? Utan det är ju verkligen så här, äntligen snarare så händer det som hade behövt hända kanske för ett år sedan. Om jag får liksom, hade jag fått bestämma, så hade jag dragit plåstret redan då. För det här sista året tycker jag har varit liksom ett år i fritt fall och lidande väldigt mycket för dig. Som jag, alltså det kanske du har behövt ändå liksom, den typen av konsekvens för att känna att det var skäl nog att släppa taget liksom. Men det var ju, hade jag fått liksom önska dig någonting, så hade jag velat låta dig slippa det här sista året faktiskt.
Jag känner inte heller att jag hade behövt det. Nej, men det är både och. Det som jag pratat om innan, om man hade andra, hade haft andra valmöjligheter, så hade det här gått fortare. Men då kanske man hade haft en annan vision om varför det tog slut, förstår du?
Nu var det ju också en massa praktiska omständigheter som gjorde det svårt att liksom dra plåstret för ett år sedan. Och det är väl kanske en lärdom för oss som har stått bredvid, liksom att så här, för fan det här med fuck off-kapital, vem myntade ens det uttrycket? Var det Amelia Adamo liksom? För att det ligger ju verkligen någonting i det, att liksom se över sina möjligheter, att om inte separera så att ta en paus i alla fall. För att liksom börjar skava så där mycket som du är inne på, liksom, det är en befrielse att gå ifrån det där skavet, för det är ju det allra värsta när man redan har börjat tänka tanken att vi borde nu nog separera. Man kanske till och med har sagt det till varandra och gjort slut x antal gånger, men sen sitter man ändå kvar. Då lever man ju liksom på lånad tid, och det är ju så här hopp och förtvivlan, och det är liksom man har liksom en liten mysig kväll, och då kan man liksom gå in i det där falska hoppet och tänka att nu kommer det bli bra. Men sen vaknar man på morgonen och stör ihjäl sig på liksom kaviarmumsandet eller vad det nu är som man liksom, för att när man på något sätt intuitivt har bestämt sig för att gå, då börjar man ju störa sig på allt också.
Allt.
Alltså exakt allt blir så här, och det måste ju vara, jag undrar vad det är för liksom psykologisk process som ska underlätta för oss att kunna gå, så att man börjar störas på saker som man sen kommer bara titta tillbaka i backspegeln och tänka, vad var jag för jävla misogyn jävel som störde mig så där mycket? Men liksom, du fattar vad jag menar.
Och det går så fort, det är som att man liksom har så här, som en damm, som en så här fördämning som bara, och då går det liksom inte att stoppa det.
Jag minns jag och Ville när vi hade liksom börjat tänka våra sluttankar. Då skulle vi ändå vara så här vuxna som man var på den tiden. Och gå i familjeterapi.
Som man inte...
Har du gått mycket i familjeterapi?
Nej, inte särskilt.
Eller parterapi heter det.
Men lite grann inte, liksom.
Gjorde du och snoken?
Nej, vi gjorde väl det några gånger liksom. Men jag kommer ihåg att då ville snoken bo själv. 3 dagar i veckan. Och då kom jag ihåg att den där terapeuten, dels gick hans vägar lite, jag förstår, och hon är populär och du blir sotis. Jag var såhär, va? Gud, jag har 3 barn under, liksom, under 5 år. Så här, vem är ens utanför dörren? Liksom? Men jag kommer ihåg det så tydligt att den här mannen sa det, för då bodde snoken, jag hade fixat en tvåa till honom så han kunde vila. Och ett sommarställe. Ja. Och ett sommarställe i Norrtälje, en bagarstuga på 120 kvadrat. Så att han kunde åka dit och vila. Alltså 2 lyxiga superalternativ. En helt ljuvlig tvåa inne i stan. Och en lyxrenoverad bagarstuga i Norrtälje. Så att han skulle kunna vila. Och det här är mitt eviga jävla problem. Som min terapeut säger så här. Det här måste stoppas. Att jag helt har bara blicken på den andra. Ingenting på så här, vad har vi för behov? Är det här liksom, är det här galenskap på hög nivå? Utan jag är så här, okej, mannen måste räddas från sin stress och sin liksom familjens bördor. Och då sa den här terapeuten, kommer jag ihåg, jag måste bara fråga Nanook, när ska Ann få vila då? Och hur har du tänkt att hon ska klara 3 barn under 5 år om du ska vila på annan ort? Jag vet inte om det någonsin blev något bra svar på det, men så blev det i alla fall.
Då vill inte Nanook gå dit.
Nej.
Någon mer sen.
Precis.
Nej. Det är alltid det som händer.
Precis, det är alltid det som händer. Att, så här, att man vill säga då att så här, det funkar inte på grund av henne. Eller att jag är inte intresserad av det. Det kanske är bättre om någon annan. Hon blir kär någon annan. Så här, det vill aldrig någon som vill gå igenom problematiken med mig. Utan de vill gärna då att det ska lösas annorstädes. Av någon annan person eller av någon annan liksom location. Och det inser jag så himla tydligt att så här, under alla dessa relationer så har jag aldrig känt så här, här står vi sida vid sida och vi löser det som en kvinna och en man, som ett team. Utan det har varit upp till mig att lösa. Och nu säger såklart mina ex något helt annat, men jag känner verkligen det. Och här sitter vi nu liksom på Gotland, vi 4 kvinnor, 3 ligger i separation.
Ja. Oh. Herregud.
Och en har skilt sig för några år sedan. Och vi har det så göttigt. Vi äter och vi badar. Vi går promenader och vi täcker upp och barnen är så lyckliga. Och jag tänker så här, varför är det inte så här? Varför är inte den svenska kollektiva modellen som ändå har varit liksom ganska uttalad genom åren, 70-talet, Per Albin Hansson, kollektiv och barnklubbor. Det är som att det helt har försvunnit.
Det är roligt att du säger det, för att min spaning den här veckan, det är det amerikanska begreppet momune. Har du hört talas om det?
Ja, nej, det har jag ju inte. Men nu har ju du berättat om det.
Jag är lite förvarnat dig om min spaning här. Nej, men det är helt sjukt. För vi pratade om det här för några poddar sedan. Att liksom, varför är det inte fler kvinnor som lever tillsammans? Alltså, och delar bara hus och ekonomi. Och gör det där som kvinna och man gör. Som inte handlar ett piss om kärlek och sex. Utan företaget, familj liksom. Därför att jag tror att det skulle vara så mycket enklare. Att man driver som ett litet familjeföretag AB. Där man vill sina barns bästa. Man vill liksom ha avlastning. Man vill ha härliga middagar. Man vill ha mys. Man vill skapa upplevelser både för sig själv och barnen. Man vill ge varandra möjligheter till egen tid och allt det där. Men nu, då ramlade jag på ett konto. Det är lite kul med Instagrams algoritmer på något märkligt sätt. För jag har ju då intresserat mig deluxe för svektrauma, trauma. Men vi som liksom har typ knarkat holistic psychologist, vi får ju upp ett och annat så här konto med människor som håller på att göra the work så att säga med sig själva. Och där stötte jag på då det här begreppet för första gången, en kvinna som heter Kristin Batikeffer, säger man så, eller Batikeffer, ja, någonting. Det är en amerikanska, jag vet inte hur man uttalar hennes namn, men hon har ett konto där hon delar med sig av liksom det värsta året i hennes liv, där hon blev utsatt för liksom en otrohetssvek av sin man. Hon och hennes man och deras fyraåriga dotter levde liksom ett sånt här härligt liv i en van där de åkte runt i USA. Och så hade hon liksom en vlogg där de var liksom såna här härliga gypsets. Liksom. Hon reste runt och myste. Och sen började hon känna att någonting var fel. Och det visade sig då att han var otrogen. Och efter mycket om och men så visade det sig dessutom att hon var otrogen med hennes bästa väninna.
Nej,
och hon, jo, och det var så här månader av att de försökte mörka det här. Och det var liksom månader av så här enormt mycket ångest. Och det resulterade i PTSD och hela fadderuttan. Men sen har man då fått följa hennes år där hon har hämtat hem och landat i en momune, alltså en relation med hennes sen lång tid tillbaka bästa väninna. Och de har tillsammans då flyttat in i ett gemensamt hus i Jacksonville i Florida, där de lever livets gladaste fucking dagar.
Kan inte du bara säga hur det stavas om våra lyssnare vill gå in, så att det inte blir så här, säg bara hennes namn stavas.
Batikeffer heter hon på Instagram. Batikeffer.
Okej, okay, Kiefer.
Det är liksom, ja, Kiefer. Det är bara med ett D, så det kan vara Keffer också. I don't know. Men de är ju liksom, de delar ju sitt liv tillsammans. Dessa två småbarnsmammor som har slagit sina påsar ihop och lever ett så jävla härligt liv. Och man blir ju helt enkelt väldigt sugen. Och jag spår att det här kommer bli en jättetrend framåt. Vi har ju haft någon typ av backlash här med liksom, du vet, Elsa Billgren life, där man ska träffa sig en partner, mejta, gifta sig, få barn. Det har varit liksom så här insta-wife. Och så ska man leva det där väldigt borgerliga, tillrättalagda livet. Men nu tror jag att man kommer få se den här typen av normbrytande beteenden. Att liksom det är det man får lite sug efter. Det känner jag spontant. Jag blev så här, jag tyckte det var lite uppfriskande att få det här kontot. Man bara, why not liksom? Mm. Och jag blir också intresserad av att veta hur de rent praktiskt löser det. Alltså, jag tänker så här, investeringsmässigt, om man köper ett hus tillsammans. För det är jävligt jobbigt om den andra träffar en snubbe och vill flytta ihop då. Hur ska man lösa det så att man liksom förekommer den typen av, alltså att säga, skilsmässor då från sin momune?
Jag fattar. Måste också, men maybe it's a rental.
Jag skulle aldrig våga ha mamjun med dig till exempel. Du bara träffar en kille så ska du gifta dig.
Jo, men isn't it a rental? Är det inte det som hela idén att det är så här, it's a rental. Why be gentle, it's a rental.
Ja, att man hyr ihop. Jo, men det är klart, det är säkert så.
Fläska på med att köpa ett hus i Florida typ. Nej, men jag tycker att det här är ju någonting.
Ja, fast det undrar man ju också så här, varför kan man inte göra det med en kompis?
Ja, jag fattar.
Alltså 1000 gånger lättare typ köpa ett hus tillsammans med min kompis Sofia. Som är så här, jag känt henne sedan vi var 17 år. Jag vet vad hon gör för affärer. Jag vet att hon inte är dumdristig. Jag vet att hon är jättenoga med sina räkningar och så här. Men när någon snubbe som har träffat och varit ihop med 6 månader ska man så här köpa ett hus med.
Nej,
bara,
nej, nej,
håll med. Det är du och jag, en välsling. Och så bara 50% av alla. Ja. Och jag tänker att kvinnor som skapar bolag tillsammans också så här, varför är det inte fler kvinnor som gör det? Det har någonting med att kvinnor är fostrade till att inte gå in i liksom kvinnliga strukturer och ägande tillsammans. Alltså det är mest det handlar om. Att kvinnor ska ge sina pengar till män.
Mm.
Det tror jag det handlar om.
Mm.
Så här gammalt feodaltänk och ett genustänk som handlar väldigt mycket om att så här, nej, ska man dela med någon, då ska det vara med en man.
Mm.
Om man sjukar med. Man ska samäga ett bolag med en man också.
Men det är det som är så paradoxalt, för det är liksom den sista bastionen som männen har när kvinnan lämnar, i 9 fall av 10, i alla fall om jag gör en liten egen gallup i närmiljö, så är det direkt så här, gold digger, du kommer inte få en spänn, du kommer inte klara dig. Det är direkt liksom, det är ekonomisk misshandel från sekund ett, för det är liksom det enda de har kvar. Okej, de kanske inte var kapabla att älska, de kanske inte var kapabla att ta hand om sin familj på liksom det sättet, men de var fan stash.
Alltså, men det kan ju också vara någonting som lägger sig, att man så här, i början av en separation blir väldigt snål känslomässigt och ekonomiskt, för att man är inkapabel. Man måste på något sätt göra ett statement att det är inte du och jag nu, så du kan inte förvänta dig att jag ska hålla på och dela med mig och vara schysst med pengar om du liksom inte är kär. Alltså jag tror att det kan vara att man har ett behov initialt.
Men det är så fantasilöst.
Ja, det är klart att det är fantasilöst, men vad fan, följer inte alla separationer alltid samma mönster?
Jo, och jag inser det ändå. Nu. Det har ändå varit lite en tröst nu andra gången att man vet så här, ja, check på den.
Ja,
och jag märker också nu, en av mina bästa kompisar som jag är med just nu, det är första gången hon separerar. Hon var så här, och men det här också med att vara själv, när man inte varit själv på så många år och har många barn. Hon bara, okej, då åker du bara till Stockholm, men ska vi ses då? När åker du hem? Men jättebra, då bokar vi det. Gud vad kul, gud vad glad jag är. Man har aldrig varit själv innan. Så var jag i förra separationen.
Nej,
jag
man bara bokar upp.
Nej, jag var helt livrädd. Jag hade liksom inte varit själv på liksom hela mitt liv. Jag vet inte, kan jag räkna nätterna eller dagarna som jag hade varit själv på? Liksom. Och då kände jag, jag förstår precis hur hon känner, men jag har inte alls samma panik den här gången.
Jag är så stolt över dig som har liksom lyckats göra det, för jag vet också att även om det är din andra gång och man kan tycka att det är lättare, så kan det också vara så att det är mycket jobbigare än den andra gången, för att man vet ju hur pissjobbigt det är att ha sina barn varannan vecka till exempel, och att du ändå man har liksom drömmar och man har satsat jävligt mycket när man har byggt upp liksom det här slottet, eller vad man ska säga, även om det kanske är ett kort slott av kort eller av sand, så är det ändå så jävla jobbigt att bara säga, aha, nej, det gick inte den här gången heller. Alltså det,
jag
tror att du kanske stod ut längre i den här relationen än i den första, eller hur känner du?
Ett sätt är det ganska likt processen som skedde, att så här, när det väl skenade så skenade det liksom ursinningslöst på något sätt. Jag hann liksom inte med förrän det liksom loppet redan var kört på något sätt. Och det är den som jag alltså inte stör mig på, men som jag känner så här, när sker det här? När förlorar man liksom kontrollen över relationen? Och varför kan man inte hämta tillbaka den? Liksom? Att det handlar så väldigt mycket, som vi har pratat mycket om, de här energierna som jag inte kan stå fri från när någon annan kanske mår på ett visst sätt. Att jag kan inte stå vid sidan om och göra liksom en vuxen analys eller en nykter analys av så här, ja, men det här beror på det. Utan det är liksom återkommande att jag vill försöka rädda situationen. Fast den är liksom, Det finns ingenting kvar att rädda. Jag vill kanske inte ens, och inte den andra heller. Och ändå så kan jag liksom göra de mest crazy things. För att så här, vi ska vara en familj, det här ska fortsätta. Vi ska vara en familj, det här ska fortsätta. Måste vara familj. Och det är därför jag känner mig så himla rädd. Liksom, för att överhuvudtaget tänka liksom, samboende. För om jag tittar på mina senaste relationer, eller typ alla mina relationer, så har det handlat väldigt mycket om att jag har blivit vald. Och sen så har personen i fråga helt plötsligt bara flyttat in till mig. Sålt bostadsrätter och hit och dit. Och så säger, jaha, nu bor du här. Och då har jag ju på något sätt blivit ansvarig för situationen. För att de har flyttat hem till mig och tyckt så här, ja, då känner man väl kanske lite så här ansvarig. Och du sålde det för min skull då. Jag som har barn eller vad det nu handlat om. Så har det varit väldigt mycket lite så här tvärtom. Ofta är det kvinnor som flyttar in till sina äldre pojkvänner liksom. Och nu är det inte att jag har varit äldre än dem. Men det har varit så här, men jag som min terapeut säger, men det är ju skönt att vara nära dig. Du fixar och trixar, du har mycket vänner, det är mycket som händer. Sällan några sura miner, du har en otrolig ork liksom. Det är lätt att bara så här, slå sig till ro.
Ja, och jag menar, du har ju ett medberoende beteende med dig sen födseln egentligen. Och i synnerhet i relationer då, i kärleksrelation. Alltså det är ju som att du bara går in i autopilot och tänker att, som sagt, det viktigaste är att han är nöjd och glad. För då kommer, och jag tror att det är det, som sagt, som, om jag får liksom lov att hobbyanalysera dig som vän, att liksom, du kan inte stå fri från när någon annan är i någon typ av lidande eller i kris. Eller jag säger så här, inte någon, för du har inga problem, tycker jag, i relation till vänner att inte kliva in too much. Men det är just dina killar eller män. Alltså då känner du dig typ personligt ansvarig över att de inte mår bra.
Mm.
Jag ser dig bli så skuldriden deluxe. Och då ska man ändå ha sagt att säga, jag vet inte vad som har försiggått. Alltså de kanske har givit dig skuld mer eller mindre, men om vi utgår ifrån att de inte gör det, så tror jag ändå att du skulle känna så. Att du på något sätt är så här, det är din livsuppgift att se till att de här människorna är lyckliga. Och är de inte det, då får du sånt jävla stresspåslag. Så du kan inte typ verka som människa.
Så är det.
Och det är ju liksom en vända till i medberoende stolen.
Jo tack.
I heta stolen.
I heta stolen, jag vet. Terapeuten. Men jag tänker att det kanske är första gången som jag verkligen vill lära mig någonting om mitt mönster och mig själv. På riktigt, riktigt, riktigt. Liksom go down with the shit, förstår du? Och det är ju en, liksom en resa. Och jag känner så här, när man är som allra mest trött ska man också göra de utmaningar som är som allra mest påfrestande. Liksom. Och jag känner det nu när jag är här i kvinnokollektivet. Dels jag äter typ som en kossa på speed. Liksom, du vet, jag har så mycket munchies. Och det är glass och det är godis och det är liksom vin och det är grill. Och jag är så här, det är som att jag typ har varit på någon så här svältkänsla på allt liksom så länge. Och igår morse när jag vaknade tänkte jag, gud, det är första gången jag kommer ihåg vad jag har drömt. På typ, nej men ett år. Att det är så här, att jag bara liksom har typ slappnat av lite. Min, liksom, min hud är mycket bättre, mina eksem är borta, mitt hår liksom. Nej men det är så konstigt, det är så mycket som liksom på något sätt har varit i freeze. Förstår du?
Ja, så hög stress. Det är också liksom, ja, jag tycker ju att det är helt, jag tycker det är extremt imponerande hur du ändå så här, alltså du har ju någon sån här bonnamor i dig som bara kavlar upp ärmarna och köttar, trots att, alltså hade du haft en skörare konstitution och ett skörare psyke så hade ju du bara trillat ihop och inte klarat av och liksom ta dig an dagen, alltså legat bara i någon slags pöl eller hög, och det har du ju liksom. Det ligger inte för dig på något sätt. Alltså det är inte på det sättet du kollapsar, utan det är ju din kropp som tar stryk liksom, av att springa. Så att liksom, fan vad skönt om du kan få nervsystemsreglera lite grann neråt. Om du kan bara få komma ner i varv och bara få landa lite grann nu.
Men sen tänker jag också att det är ju väldigt, väldigt färskt såklart. Att det har liksom flytt
semester, jag har varit på min jobbgrej utomlands i flera veckor. Och nu är jag här med liksom, vädret är härligt, jag har massa fina vänner som bara tar hand om mig och liksom... Det är klart att det kommer komma någon form av krasch. Det kanske inte blir att jag ligger liksom på sondmatas. Men jag vet ju det. Att det är liksom, it ain't over to the fat lady sings. Liksom. Och, men det som ändå sker är ju att när man är mitt uppe i det värsta. Du vet att jag var liksom som allra mest nere i skorna. Då känner man ju så här.
Mm.
Jag kommer aldrig komma ur det här. Och jag tror liksom, det är så många som skrivit till mig som också känt liknande att det var så nattsvart liksom. Och sen så helt plötsligt en dag, jag kommer exakt ihåg vilken dag det var i juni. Så bara var jag på en fest. Och så bara, du vet, kom jag dit och så var det liksom massa roliga människor och solen sken. Och man dansade och liksom, jag bara kände så här, nej det är inte längre nattsvart. There's hope out there. There's men and dance music. Inte så liksom, men det var så här. Och det kommer jag ihåg också exakt förra gången jag tog slut med Nanook. På julfesten med Fia och gänget på Gördis. När jag var så här, kom dit och så, de stod där och sjöng någon jullåt. Och jag träffade en massa härliga människor. Och så bara, helt plötsligt så var det som att liksom livet kom tillbaka. Det är ganska speciellt att det kan ske så där
gud.
Timgrant, förstår du? Att det är plötsligt så, precis som man känner tillsammans med i en relation så här, nu var the point of no return, att någon säger någonting eller någonting blir exakt som det alltid har blivit och någon säger någonting och man bara känner så här, nej, det här jag kommer aldrig mer klara av det. Och ofta som du och jag som har det här anhörigt liksom problemet så kan ju det ändå ske 35 gånger till. Men jag kan ändå känna de gånger det har hänt liksom i mina relationer när jag väl känt sådär, då har det inte funnits någon återvändo. Då har det bara varit så här. Nej, nu går det inte längre. Man har en ny blick på den andra personen. Och det som du säger, kärleksfiltret har liksom luckrats upp. Det är väldigt, vad ska jag säga... Det är väldigt sorgligt tycker jag med de DM jag får. Att det är många som verkligen sörjer så länge. Att det liksom inte blev som de hade tänkt sig. Och många tycker att så här, min partner gick vidare så himla snabbt. Och, men det kanske ser ut så. Men jag tror att det är liksom väldigt svårt för de allra flesta. Om man inte direkt går in i en ny relation. Och det är jag ändå väldigt glad att vi inte har gjort. Och så var ju inte min förra relation heller. För det tycker jag verkar vara väldigt tungt för människor som blir liksom lämnade.
Ja, men också så här när någon lite grann, för att när man kliver in i en ny förälskelse, då är det som att man skjuter liksom den där sorgen framför sig och man har liksom absolut ingen förmåga att känna den, så man delar ju inte den sorgen med varandra överhuvudtaget. Utan den andra är liksom på någon så här high on love festival typ. Och själv är man på så här det svarta tåget på väg ut liksom. Och det är så fruktansvärt stort avstånd mellan de där två olika planeterna. Så man känner och så också så här att man kan ju liksom gå in i ett för tidigt åldrande om man blir rejält dumpad. Och det är ofta, tycker jag, kan vara så jävla sorgligt att se att någon ser ut som att de har så här åldrats 50 år och den andra ser ut att den har tagit lite så här föryngringspiller. Man bara, shit, är det mycket botox där? Eller liksom, man går åt två olika håll helt åldersmässigt. Men det man kan säga om det där att gå liksom från famn till famn så att säga, att det, jag vet inte, det måste ju finnas massa studier som har gjorts på det, men jag skulle tro att det är att liksom hoppa över massa stader i sitt liv, liksom att man aldrig får sörja någonting eller att det kommer komma och bita en i svansen sen senare på något sätt. Att jag minns ju när mamma och pappa separerade, att pappa träffade ju en ny fru liksom, eller en ny kvinna som han blev så här superkär i, flyttat till ett nytt hem i Skåne och ska liksom så här bilda ett nytt hem, ett nytt liv. Och jag minns i deras relation, när vi liksom hälsade på där, att man kände så här, han kunde inte dela vår sorg över att så här, vårt hem var uppbrutet. Vår pappa hade försvunnit. Vi hade en ledsen mamma som var så här orolig över sin ekonomi och sin framtid. Och vi gick också runt i det där hemmet som bara vittnade om hans försvinnande på något sätt och hans närvaro. Alltså det är någonting helt sjukt. Jag kommer ihåg att mamma, du vet, så här, hon försökte måla om sen. Alltså det kom så här, hon skulle köpa in nya grejer och köpa någon ny soffa och så här. Och ny bil och sånt. Men det är ändå så här väldigt svårt att bygga om ett hem helt. Alltså det är också någonting, tror jag, som man drar en lärdom av. Att liksom, ja, move on. Alltså jag tror nästan att man
move
behöver
on,
göra det.
Bokstavligen alltså. Sorgen i väggarna sätter klorna i en liksom. Och det är svårt att komma ifrån. Det kan jag väl känna när jag är på Gotland också. Att så här, alla drömmar jag hade, mitt hus och hur det skulle bli med mina barn och vad där. Det är först den här sommaren som jag känner liksom, när sålde vi, det är ändå 3 somrar sedan som jag känner att jag kan åka förbi Valleviken. Och jag träffade Sigge och Malin igår, i förrgår. Det var otroligt roligt. Jag var hemma hos Josefin och Sandra. Och så hör man bara ner från deras hus här: Ann Söderlund, är du här? Du bara rätt ut i himlen. Jag var så här: ja för fan Sigge, jag är här. Liksom, det var bara så här. De bara, du ska vara i Valleviken. Och liksom att man har ett ställe där man ska vara. Och då sa Ossian så här: mamma, vi ska köpa tillbaka det där stället. Jag bara, det ska ta mig fan. Mamma, vad ska jag göra en bestseller killar? Nu får ni vara snälla. Så här att man börjar drömma igen och få hopp. Så det var så roligt också när vi var på den här festivalen i lördags. När, så här,
just det, där har det varit också. Det har hänt mycket här under veckan.
Ja, men vi har ju varit bjuden för den i flera år. Jag tänkte såhär, nej men 90-talet, va? Nej men där var väl ingenting, du vet såhär. Ursäkta om jag liksom låter von oben, men jag tänkte såhär, inte fan ska jag stå där någon 90-talsutstyrsel typ och bara, E-type. Men sen blev det så att jag hade bokat en grej som inte blev av och då var jag såhär, jag drar dit. Jag visste att Anita skulle vara där och fio och lite sådär. Nej men jag var ju så galen, jag gick ju sist typ. Stod och typ skrek till E-type och bara träffa nya vänner. Mitt livs dag och kväll. Nej, men jag tänkte så här, 90-talet, om man ska jämföra nu. Jag tänker så här, senaste Sex and the City-serien. Att det är liksom så jävla politiskt korrekt allting. Det ska säga allting ska greenwashas. Det ska vara så här, okej. Så som första avsnitten också var. Att det skulle vara någon som var svart. Någon skulle vara bög. Någon skulle liksom vara gammal ute dit. Men det känns som att manusförfattarna är så fast i allting. Så de kan inte längre skriva liksom ett manus som låter catchy och naturligt. Den är liksom över den tiden när det var så här, det var liksom, det var någonting stort att så kvinnor hade en dildo eller liksom sket i att skaffa barn istället, köpte skor och typ rökte cigg för pengarna liksom. Men det var så stiligt gjort på något sätt, många av de serierna. Nu när jag tittar på så här nya serier, jag vill säga, nej, ni skriver inte från hjärtat, ni skriver inte i en...
De skriver enligt en formel.
Ja, de skriver inte som att det är en ny tid. Och då tänkte jag, en annan sak som jag läste om den, att den generationen som är nu är den första generationen som kommer ha det sämre från föregående generation. Det har liksom inte hänt i modern tid. Nej. Och just det hoppet som man alltid haft, så här, vi ska bli starka, vi ska bli vinnare, vi ska tjäna mer pengar. Det kommer inte bli så nu. Det kommer liksom det kommer inte vara the fittest survive. Det kommer vara så här, är det någon som kommer survive typ? Vilket är liksom jävligt hopplöst. Och då tänker jag när man träffar sina gamla kompisar från 90-talet. När E-type står där och säger no one is to blame.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men vad är det här liksom? Ja. Att det lilla nålsögat som så här Eurodisco flög igenom. Det är så här, tänk om någon skulle komma nu så här, if you want a life, if you want a... Och sen så bara, femlåten! Det var så mycket nålsögon. Vi vill starta Darling. Vi är unga tjejer. Vi vill göra det. Alla bara så här, hell yeah! Linda Skugge 21, typ. Det var liksom både systraskap men också ett jävla liksom... Det var en tävlingsanda så här... Alla som var unga, runt 20, vi fick liksom göra vad vi ville. Moralen hade liksom smulat sönder. Det var så här, you do what you want, men så här, casha in till Expressen Fredag eller Sol. Eller så här. Det fanns liksom inga hinder för någonting. Och det höll ju inte så himla länge. Man gick på någon fest och någon var naken och hade någon så här elefanthuvud på sig. Man bara liksom, allt var så himla möjligt. Och sen så kom 2000-talet liksom. Instagram och fix och tricks och silly tuttar. Och liksom alla skulle fixa och trixa sig. Det är så här, alla är bara liksom avatarer från någonting som så här, inte är autentiskt tycker jag. Och nu håller jag på att läsa en bok om att vara autentisk och hur bra människor mår av det. Och då tänker jag, det är ju inte en jävel som är det längre, så det är klart att vi mår skit liksom. Alla är ju bara en avatar av den som är mest populär. Till exempel just nu Bianca Ingrosso liksom.
90-tal forever. Man får liksom helt enkelt ha det som en liten sån slogan som man säger till sig själv varje morgon. Börja tänka lite 90-tal igen. Jag tänker ju ofta så här, be like Bruce. För det kände jag så starkt när jag var på Bruce's konsert. Att liksom han är en sån god kraft apropå så här authenticity. Att man liksom har en core, en kärna i sig som... Det vet jag apropå att Liv Strömqvist och Carolina Ringskog Ferrada-Noli, Caroline, whatever, de hatade ju så mycket i en podd på Holistic Psychologist. Mm. Jag och Anita pratade om det när du var borta. Men då så hånade de i alla fall det här med att tanken på att det finns en oförstörd, autentisk kärna i oss alla liksom, och att vi typ föds med någon typ av persona eller någon typ av liksom autentiskt litet mini-jag som finns där, och det är de vi egentligen är bakom alla masker och försvar och skydd och sådär. Alltså de menar ju att det är bullshit liksom, att det är så obehaglig tanke att det skulle finnas någon liksom någon som ligger dold där under. Alltså det finns ju många teorier och teorier eller vad man ska säga som går emot den tanken såklart. Men då tänker jag ändå mycket på sådana personer som Bruce Springsteen som verkligen verkar ha en sån där core. Alltså man tittar på vem han var när han var 20, så verkar han vara samma jävla snubbe nu som då. Och han verkar behandla varenda människa som kommer i hans väg på samma sätt. Han är liksom en trevlig, varm, kärleksfull dude som har en verkligen så här en intakt så här moral och etik på något sätt. Och det slog mig så mycket när jag var på hans konsert också, att han är som, det är som en stor jävla god kraft som intar Ullevi, och det är liksom inte alltid så jävla bra, det är inte alltid så jävla tajt, han sjunger liksom kanske hellre än bättre, men det är den där godheten på något sätt som strålar. Så du kan tänka 90-tal, jag tänker Be Like Bruce. Det är min paroll framåt i livet.
Men jag lyssnade lite på hans skilsmässoskiva när han blev ihop med Pat LaScalfa.
Pat LaScalfa, Tunnel of Love eller?
Ja, och skilde sig då från Mimi Rogers, hette hon det?
Aktris.
Skådisen. Att han så otroligt brutal liksom, skilsmässoskiva. Det är så här 12 spår som är så smärtsamt. Och en uppgörelse, då tänkte jag så här... Man måste ha en uppgörelse med människor man har älskat. Alltså, så här, det går inte...
Det är ovärdigt att inte ha det, att gå ut ur det. Det är väl det jag kan tycka också med alla så här, vänskapliga skilsmässor, alla Katrin och Bingo. Jag tror aldrig att de har älskat varandra riktigt. Alltså, riktigt så här sårbart nära. De kan säkert ha varit kåta på varandra och haft någon passionsidé och liksom delat massor med saker. Men eller är jag ute på fel spår?
De var jättekära i varandra, men jag tror också att vissa människor avsiktligen undviker svärtan liksom för att de så känner sig öppnar där liksom den där dörren. Jag vet inte ens var dörren finns, men skulle jag öppna den när jag liksom snuddat vid handtaget några gånger så har jag liksom mått så dåligt av det. Då är det bättre att ha kul, och det har jag hört så många som har sagt nu, skrivit så här, det gäller att ha kul. Livet är så kort, det gäller att ha kul. Mamma, men det går ju liksom inte att ha autentisk kul och vara liksom en äkta glädje om man aldrig gör upp med någonting. Jag tror inte det i alla fall. Alltså, den äkta liksom sanna glädjen att känna så här, jag klarade det, I'm still standing, yeah. Mycket 90-tals och 80-talsreferenser. Det handlar ju om att så här, en styrka i sig själv, så här, jag klarade det här också. Och nu går jag här och solen skiner och liksom Gotland är vackrare än någonsin, och jag lät inte skammen liksom erövra den delen i mig som var stolt över någonting. Jag liksom behöll mitt narrativ. Det liksom suddades undan ett tag, men ingen ska ta ifrån mig mitt narrativ. Det som jag älskar och det som jag vill ha för att liksom göra mig lycklig. Och det glömmer ju bort under tider av så svåra kriser, när man också är väldigt dumma mot varandra, vilket man är, för man är väldigt sårade. Men det som också slår mig är så här, fan vad folk i det här landet har svårt att vara sårbara.
Det är som att det är så här, vi förväxlar det med att vi på något sätt har förlorat något, tror jag.
Ja, vi är förlorare.
Det är liksom det är att man är en förlorare. Att vara sårbar och liksom sörja saker, det är så här loser-kvaliteter för många, tror jag. Att man förväxlar med att det är någonting som man har... Och alltså, förluster är så nedvärderat i vårt så här, kapitalistiska system på något sätt. Och så här, det är ju förluster av en relation eller av människor. Det är därför jag tror döden och sorg också är så här, underprioriterat. Man vill inte så gärna vara nära människor som sörjer. Eller så här. För det är förlorare. Det är förväxlande lika uttryck, liksom, att man är en förlorare. Ja, vi är ju alla liksom, människor som kommer att förlora, framförallt andra människor. Det är det liksom, det fattar man ju inte förrän man har någon som man verkligen älskar. Du fick ju erfara det så tidigt när din mamma dog liksom. Men det fattar man ju inte förrän det händer liksom, att så här, varför får inte det här större utrymme? Man bara hela världen ser ut och går runt och tralla typ, fast det här väntar runt hörnet typ. Alltså, det är så jävla sjukt.
Gud, jag tycker det är så intressant. Det, att så här, liksom, det är ju vår... Vi kan ju inte bli mer förlorare än att dö. Alltså, så här, då är vi de största förlorarna i världen. Och då har jag tänkt så här, varför det känns så konstigt för mig att, liksom, att min syrra inte ville att det skulle vara någon riktig begravning, utan vi skulle vara på den här herrgården och vi skulle vara så här sommarklädda, som att det var en liksom sommarfest med glädje, vi skulle minnas positivt. Och jag menar inte att det är något fel, men sen när jag tänkt på det där, precis som du pratar om, så är det så här, jag kände inte så. Mm. Jag kände inte att det här var en glädjens fest eller att så här, vi ska minnas det positivt. Jag kände bara så här, det är nattsvart, jag har förlorat min pappa.
Mm.
Jag vill sätta på mig så här 1800-talskläder i så här sorgflor.
Ja.
Och jag vill liksom ha så här klänning med typ, så att det nästan stryps. Jag vill att det ska strama, göra ont och påminna mig om smärtan som slits ur en kropp när den man älskar dör. Jag vill inte ha blåblommig sommarklänning. Jag vill så här skrika och sörja och förbanna döden.
Mm.
Och det får man inte heller göra idag, för att då är man liksom, då är man inte en trallare.
Nej.
Då är man en surpuppa som inte kan se det positiva i saker. Vi har liksom, vi tillåts inte längre att hata det värsta. Döden. Mm. Eller liksom att förlora någon. Det ska vara så här, det kanske var lika bra att det blev så här. Och det gäller att ha kul. Jag har fått så här flera kompisar, sörj nu så får du bara gå vidare liksom.
Ha
det är
kul,
så det är.
Målet.
Man bara, jaha, okej. Okay. Ja, det var väl en bland andra då. Men det var det ju inte, för det var ju det jag trodde skulle vara mitt liv liksom.
Mm.
Det är inte en bagatell att skilja sig.
Nej, det är det inte.
Och det märker jag också på alla DM jag får, att så här, det är liksom någon illa dold hemlighet. Vi har någonting, vi har liksom ett verk att sätta tänderna i igen. Efter, tycker jag, djävulsdansen, så här, att liksom, vi lyfter på locket till den här anhörigskapen, så vi måste lyfta på locket till sorgen.
Mm.
Och att bli dumpad. Och att liksom sörja människor som lever. Som visar sig vara assholes. Eller narcissister. Eller galningar som har svikit den. Det är ändå liksom det yttersta jävla straffet. Att behöva sörja någon som man älskar. Som att den vore fucking död.
Mm.
Liksom, nej, det är ingen bagatell.
Nej, det är det inte. Och det,
like
och det är också såna jävla vattendelar. Ja, men verkligen. Det är vattendelar, men... Sanna Bråding la upp en post på sin Instagram där hon kramade om sitt ex. Och så skrev hon en text där hon liksom lite grann förklarade hur hon tänkte kring honom. Att liksom, ja, vi umgås. Jag har kommit så långt att vi liksom har, jag vet att vi aldrig kommer bli ett par igen. Och att typ många av er kanske liksom tycker att det är konstigt att jag vill hänga med honom, trots att han har så här lämnat mig verkligen 100% ensam med de här två barnen och har varit en väldigt så här bristfällig förälder och jada jada. Hon liksom förklarade att hon ändå ville liksom leva i någon typ av familj tillsammans med honom. Alltså känna att han var delaktig i deras familj. De har de här barnen tillsammans och mycket för barnens skull. Och att barnen på något sätt har fått guida henne i vad de ska ha för relation. Och jävla vad det engagerade hennes flöde. Liksom, att det är så här, människor kan inte förstå hur hon liksom kan umgås med en sån hemsk människa som har varit så svekfull.
Sörj
vidare
med det där med svinet. Han är inte värd det.
Nej, men verkligen så här grovt förenklat liksom. Och sen jättemånga som blir så här befriade och tycker så här, åh gud vad härligt, nu känner jag mig mindre dum, som också inte klarar av att liksom vara så där stenhård eller så här. Ganska intressant liksom att se hur jävla mycket åsikter som finns kring. Sen kan det väl ha att göra med att hon ju ändå emellanåt har verkat hyfsat desperat på sin Instagram. Av trötthet och utmattning av sitt självstående föräldraskap. Alltså man får ju direkt så lätt avsky mot den mannen. Så
kramar
honom och bara, what the fuck? Typ så
Så
det, och det är väl kanske inte hela sanningen vi får så att säga presenterad via hennes Insta-konto. Men det var ändå intressant, tänker jag. Och det sa också väldigt mycket om hur jävla svårt det är att man faktiskt kan älska och hata någon samtidigt då. Hur hon navigerar i det också gentemot barnen. Att liksom vara tydlig att han var inget bra för mig. Han lämnade mig ensam. Det är därför jag har levt ensam med er. Men, och vi ska inte vara ett par. Men jag tycker om honom ändå. Jag älskar honom ändå. Han har massa sidor som jag tycker om. Intressant tyckte jag. Lite så här väldigt som vi gillar. När det finns flera dimensioner och nivåer. Och man kan verkligen... var fullt, liksom känna sig fullt sviken av någon och samtidigt älska någon. Alltså, jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, det var en kvinna som skrev på min Instagram också så här: gud, jag skäms så mycket. Jag träffar mitt ex ibland liksom, och vi har sex, och jag känner mig bara helt liksom, jag känner mig som en dålig människa. Jag kan inte säga någonting till barn och så här, men då det är väl tusentals människor varje år som lämnar varandra och liksom säger att de aldrig mer ska liksom prata med varandra överhuvudtaget. Sen så går det ett tag och så kanske den andra ändrar sig, man hittar något nytt sätt och så blir man ihop igen. Det är väl ingenting att skämmas för. Som att det är någonting fult att tänka sig. Nej, det var faktiskt bättre när vi var ett par. Och det verkar som att vi båda har vuxit och kan kanske hitta en förändring. Som att det vore så här: loser, don't get back to that motherfucker.
Du var så dålig på att separera.
Ja, ingen vet någonting. Så här, som du säger, så här, då är man en förlorare. Om man inte liksom klarar av att så här, ha kontrollen över sina känslor som man bestämde sig för. Då är man en förlorare.
Intressant, älskling. Oj, jag har inte på här.
Ja, men älskling, jag tänker att vi ska avrunda där i denna veckans podd. Och nästa vecka, kära lyssnare, så ska vi göra en liten uppföljning på Läckberg. Ja. För att vi har fått, det har trillat in en annan upprörd kommentar till dig, vilket jag tycker var intressant. Men inte så många till mig. Det var någon som skrev så här, men det hade inte så mycket med Läckberg att göra. Någon som störde sig så mycket på att du och jag uttrycker oss som att vi är så bombsäkra på saker, fast vi ibland har noll koll. Och därför avföljer hon oss nu. Jag bara, jaha, det kanske är så vi är, men vi försöker ju skapa innehåll till den här podden. Då gick jag direkt i försvar och bara ville skriva något. Lex Anita Clemens. Men jag bara, nej, jag gjorde inte det.
Du då? Man bara, känner inte ens dig.
Nej, då kände jag, nej, jag ska hålla tassarna i styr. Men jag har också fått in ganska många...
Vi får gå i försvar nästa podd då.
Ja, och vi ska väl... Jag har lite ångest över våran Läckberg-analys. Därför att den var inte den vassaste och skarpaste
den var lite för grund.
Den var lite för grund och vi har flera perspektiv. Bland annat en gammal journalistkollega till mig som heter Mia Sahl, som jag jobbade med på Aftonbladet för 100 år sedan. Hon skrev så jävla intressant det här med kontroll. Att det är det liksom som är Läckbergs fall när det gäller hennes liksom utseende och vikt, att det är någonting man inte kan kontrollera. Det, och jag bara känner så här, men det är klart att det är det, vad korkad jag är som inte, du vet. Och sen så har jag också sett filmen The Whale, Oscarsvinnande filmen, som också öppnade nya dörrar för analys av Läckbergs kroppshat. Men vi ska ta det nästa vecka.
Ja.
Bland annat.
Det är också massa nya insikter och en bok jag har läst. Och det är klart att som några påpekat att det handlar om det patriarkala ögat. Men det kände jag så här, det är så givet att liksom...
Nej, men det vill inte ens
du måste läsa den här boken om att det beror på. Jag bara, ja, det är klart att det beror på det. Men det,
fast
det
jag
vet
tror
ju
inte
alla
på den teorin. Jag tror inte på den.
Alltså jag, nej, men det finns ju massa olika tillsammans som är liksom en Molotov cocktail. Men jag tror inte bara på männen och jag tror inte bara på flygvärdinnorna. Men vi ska göra en djupare analys nästa vecka. Det lovar vi.
Det ska vi. Puss och kram.
Det är vi tvärsäkra på.
Som vanligt. Alltid tvärsäker.
Skäms. Jag ska äta lite mer glass. Puss, puss.
Puss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.